Jag tänkte hålla en alldeles punktlös predikan idag. Förhoppningsvis inte poänglös, och det är något annat. Men trovärdighet är ordet, och jag tänkte försöka definiera trovärdighet som församlingens handslag. Trovärdighet som församlingens handslag. När min pappa skulle beskriva en riktigt bra medmänniska, alltså en sån som man kunde lita på, så hade han ett ganska vanligt uttryck för det som sades. Och det var: det är guld rakt igenom, brukar han säga. Det är guld rakt igenom. Hur mycket jag än har vänt och vridit på den här dagens nyckelord, i de här 7 nyckelorden för det som vi önskar och ber skulle få känneteckna vår församling, så har jag inte hittat någon bättre definition på trovärdighet än pappas. Att ha guld rakt igenom. Kanske måste man tillägga då att det avgörande med trovärdigheten inte har att göra med att det är just guld som är materialet. Alla vet vi att allt i våra liv och allt i en församlingsliv inte är av yppersta kvalitet. Det är inte 24 karat på allting. Det som avgör trovärdigheten, det är ju om man hittar samma sak under ytan i ett liv eller i en församling som man hittar på ytan. Alltså att det stämmer ända in eller hela vägen. Så kanske man skulle kunna säga att järn rakt igenom möjligen inte klingar riktigt lika vackert, men det har faktiskt lika hög trovärdighet med järn rakt igenom. Jag såg en annons om trädgårdsmöbel i tidningen för en tid sedan. Och så skilde det mellan trämöbler i sån här fin teak och sånt, och så plastmöbler. Men på plastmöblerna stod den viktiga anmärkningen: full plast. Eller som pappa skulle ha sagt: plast rakt igenom. Och så tänker man, vad skulle det annars vara? När man borrar lite grann i det här ämnet, trovärdighet, så finner man ganska snart att det ligger väldigt, väldigt nära kommunikation faktiskt. Alltså hur någonting förmedlas, hur det framstår när det förmedlas. På nätet finns tusentals artiklar och texter om hur man kommunicerar trovärdigt, hur man gör trovärdiga hemsidor och hur man som talare ska framstå som trovärdig när jag ska säga det jag tänker säga. Det där spåret är lite försåtligt faktiskt, därför att det ligger så hemskt nära tanken på hur vi ska uppfattas. Och det är inte riktigt trovärdighetens grundfråga, hur vi ska uppfattas. Temat idag, en trovärdig församling, handlar inte om hur vi som kyrka eller enskilda ska uppfattas. Utan det måste faktiskt handla om vad vi är under en ganska fin yta eller fasad. Alltså om vi är värda tilltro. Det måste frågan om församlingens trovärdighet röra. Jag tänkte driva en enda tes i en ganska kort predikan idag. Och det är att kampen om församlingens trovärdighet handlar om att hålla nere avståndet mellan vår bekännelse och vår praktik. Eller enklare uttryckt, att korta avståndet mellan munnen i vår församling och handen i församlingen. Eller i våra liv. Den text som finns knuten till det här nyckelordet i de här 7 nyckelorden som vi arbetar med och har satt upp. Och där nästa söndag kommer att handla om medmänsklighet. Men den text som finns för det här ordet, trovärdighet, den finns i Matteus evangeliet, och jag läser: akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men som i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga till dem, som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Vilken text. Det finns ett parallellställe till den här texten. Och då har det gått en ganska lång tid. Och nu börjar det täta, trycket börjar hårdna kring Jesus. Då tar han till orda igen. Det finns i Matteus 23. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Märk att Jesu egen undervisning väldigt ofta kommer tillbaka just till relationen mellan dessa båda. Vad munnen säger och vad handen gör. Munnen och handen. Och det är så kristallklart och odiskutabelt när man läser Bibeln att man ska som människa inte följa sådana som säger ett och gör ett annat. Man ska inte följa sådana som säger Herre, Herre, men som inte gör Guds vilja. Inte ens om de utför underverk. Så måste man faktiskt läsa texten. Hur vet man då vad som är yta och vad som är djup? Hur vet man om det stämmer ända in? Ja, det brottas faktiskt Jesus mycket med när han talar. För det allvarliga när Jesus talar här med de falska profeterna, alltså de som ger sken av något som inte är sant, är inte enbart att det de säger skulle vara direkt felaktigt. Sånt är ju ganska lätt att avslöja och säga att nu säger du fel, nu talar du felaktigt, lögnaktigt. Det är för att prata riskfyllt, det är ändå ytan, alltså det andliga språket, det går att lära sig. Nej, det är riktningen i en människas liv som ska avgöra. Alltså om deras liv, de som tar stora ord i sin mun, om deras liv ger eller tar. Alltså om man som människa får kraft och mod och lust och glädje, eller om man förlorar den i deras närhet. Lyssna på Jesu ord. Han säger om de falska att de är rovlystna. Alltså mest intresserade av att tillfredsställa sina egna behov. Behovet av uppmärksamhet. Behovet av utrymme. Behovet av position kanske. Den som talar om kärlek och barmhärtighet och vikten av att bära andras bördor men inte själv gör det, som inte älskar, som inte ställer sitt eget liv i bakgrunden för att betjäna andra människor, verkar faktiskt snart i motsatt riktning mot sin egen förkunnelse. De binder bördor och lägger dem på människors axlar, men rör inte så mycket som ett finger för att lyfta. Märk sambandet mellan mun och hand. Hur kan det gå så fel att Jesus måste varna på det här sättet? Ja, det är ju inte en annan sorts människor från början som beskrivs här, utan det är sådana som du och jag, som säkert ville väl från början. Men var gick trovärdigheten förlorad? Ja, om man läser de här två texterna som jag har läst nu i omvänd följd, alltså att man backar sig igenom dem, då finner man där något som man skulle kunna kalla för en trovärdighetskedja. Där Jesus först säger det allvarligaste, alltså var skadan har uppstått. Han säger, jag känner er inte. Alltså någonting har hänt i relationen med Jesus själv som gör att Jesus måste säga att det har uppstått ett så pass långt avstånd mellan oss nu så att vi inte längre känner varann. Det andra, säger Jesus, det är att de här människorna pratar på, eller församlingen pratar på, som om de fortfarande kände, fast inte det fallet. Och för det tredje, följden av det blir att det evangelium som skulle lyfta människor, styrka människor, istället börjar tynga dem. Det binder bördor på våra ryggar. Alltså att man känner i mötet att jag håller inte måttet, jag duger inte. Och så vet vi, om man läser den ordningen, så vet vi någonting som är oerhört centralt. Det som avgör en kristen människas trovärdighet eller en kristen församlings trovärdighet är och förblir närheten till Jesus själv. Det är där församlingens trovärdighet bor, i närheten till Jesus själv. Kristet liv är att känna Jesus och att vara känd av Jesus. Utan det hemliga rummet så kan inte vårt tal utåt i ett samhälle bli annat än tomt tal. Bli kvar i mig, säger Jesus, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte sitter kvar i vinstocken, så kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är kvar i honom, då bär han rik frukt, sån frukt som blir bestående. Men lyssna, men utan mig kan ni ingenting göra. Alltså frukten i en församlings liv, den som ska berätta ute i samhället om Jesus, den står i direkt relation till vår kärlek till Jesus och närhet till Jesus. Och det är den kärleken i våra liv som avgör hur våra ord och våra gärningar till slut smakar. Då är vi vid två alldeles avgörande testfrågor för en kristen församling. En avgörande testfråga för varje pastor eller förkunnare. En avgörande testfråga för varje ledare i ett kristet arbete. Två frågor. Den första, handen på hjärtat. Hur är det ställt med kärleken till Jesus? Det är den viktigaste frågan. Lever vi som församling där i Jesu ord? Bli kvar hos mig, så ska jag bli kvar hos er. Och den andra frågan, inte mindre viktig. Hur är det ställt med kärleken till människorna? Till vår omgivning? Älskar du människorna? Ja, inte rent generellt med svepande drag om mänskligheten, utan de här människorna, de som råkade bli ditt liv, dina arbetskamrater, dina grannar. Älskar du dem? Det är testfrågan. Det är nämligen på kärleken det kommer an hur våra ord till sist smakar. Jag tänkte ge ett exempel på den där processen. Jag var i Östersund en kväll för några veckor sedan. Och jag var inbjuden till en grupp föräldrar som hade det gemensamt att de hade barn med svåra funktionshinder eller hade förlorat något av sina barn. Det var en ganska stor grupp och vi samlades i en slags hörsal i centrala Östersund. Jag inledde den där samlingen med ett kort tal och sen var det många som bidrog. Vi talade om väldigt mycket den där kvällen, men man skulle kunna säga att ett gemensamt ord som liksom löpte genom hela kvällen var ordet tröst. Hur tröst ser ut egentligen. Och så efter det talet kom jag i samspråk med en mamma som kom fram och hon ville berätta om hur det var när det upptagades att hennes dotter som hade fötts till synes helt frisk i själva verket bar på en väldigt, väldigt svår hjärnsjukdom. En sjukdom som de insåg omedelbart i det här chockbeskedet skulle förändra hela den här familjens liv radikalt. Det var ett oerhört tungt besked de hade fått. Så skulle det här beskedet liksom kommenteras av omgivningen. Alla som ville säga någonting till den här mamman. Många försökte i sådana här oväntade möten på ICA, i telefonsamtal eller i den kyrka där den här familjen gick. Många försökte, vilket uppskattades, men de gjorde det på olika sätt. Några i bekantskapskretsen teg, sa hon, alldeles teg. Några andra pratade på. Hon sa att de pratade som om de hade betalt per ord ungefär. Kanske för att de egna känslorna inte skulle riktigt få chansen att flyta upp till ytan. Så sa hon, några sa, citat, förskräckligt kloka ord om lidande och sorg och mening. Men orden bara for förbi mig, sa hon. Och så beskrev hon känslan av att de där stora orden inte ens nuddade vid hennes tinningar, än mindre hennes liv. Det var som om de var hämtade ur ett främmande språk. Ett språk som hon inte kunde, inte förstod och än mindre behärskade. Men så en dag på stan så mötte den här kvinnan en väninna som hon kände väl. Den här väninnan hade också nåtts av budskapet om dotterns sjukdom. Och så blev de stående en stund på trottoaren. Och så sa hon, först så sa hon, den här kvinnan, ingenting. Och sen gick det en liten stund, sa hon, och så sa hon, ingenting. Och så gick det en liten stund till. Då sa hon, då tog hon min hand mellan bägge sina händer. Och så strök hon försiktigt över min hand. Och så sa hon ett ord. Tre gånger sa hon det. Och det var orden. Oj, 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 sa hon. Och så säger den här kvinnan som står framför mig där. Om du visste vad de orden betydde. Tittar man på dem så här på pappret i mitt utkast så är de inte särskilt märkvärdiga. Oj, oj, oj. Det är inte mycket till ord. Men det är någonting ändå i de där små orden som har så mycket trovärdighet i sig så att den där kvinnan kommer fram till mig en kväll i Östersund och berättar den här historien som ett viktigt minnesmärke i hennes liv och att jag lyssnar till den och tar med mig den hit till Smyna idag och berättar den för er. Det är någonting som liksom definierar vad trovärdighet är. Det kanske är avståndet mellan orden och handen eller handens rörelse. Oj, sa hon. Jag kan berätta för er, det vet ni säkert, att det där ordet är en så kallad primär interjektion. Aj är en sån också. Jag tog och ringde språknämnden häromdagen. För att fråga varför i all världen säger vi i sådana här trängda lägen något så föttigt som oj. När vi egentligen vill säga så mycket. Och när jag ställde den frågan till den här vänliga damen i Stockholm på språknämnden, då svarade hon utan att tänka sig för, sa hon: oj. Sen gick hon iväg och rådgjorde med några kollegor, och så bläddrade hon i böcker, och så kom hon tillbaka med boken De primära interjektionerna i nutidssvenskan från 1928. Och så läste hon högt att det handlar om uttryck för slutfasen i ett subjektivt inriktat affektförlopp. Fattar ni? Uttryck för slutfasen i ett subjektivt inriktat affektförlopp. Alltså, ju mer man tänker på det, så är ju inte det så dumt. För i den här meningen som ni tittar på nu, så finns ju en oerhörd rörelse egentligen. Känner ni det? Här har någonting börjat. Alltså, man åker med i detta affektförlopp. Och när de stora känslorna till slut ska hitta ett verbalt uttryck, när man vill säga så fruktansvärt mycket, så kan det hända att det inte kommer annat än ett kondenserat oj. Eller aj. Men det betyder något. Därför att det munnen säger är hämtat långt här inne i det egna livets djup. Och det är sånt som känns. Jag undrar om det inte är det Per-Arne Dahl i sin fantastiska bok Den stora kärleken kallar för, att finna ord som är små nock till stora nock förelser. Alltså att hitta ord som är tillräckligt små för stora känslor. Väl där så reser sig till sist frågan om församlingens trovärdighet som en riktigt, riktigt närgången fråga. Och jag kan inte svara på den idag. Jag tänker bara skicka den till er, för jag vet att ni också brottas, precis som vi som står här framme och ska formulera oss. Vad är det för händer som omger vårt ord? Alltså, vi har världens bästa ord, det kristna evangeliet. Vad ligger det för händer? Hurdant är den här församlingens handslag? Är det slarvigt? Så att det känns som om den vi hälsar på eller möter egentligen inte är särskilt viktig? Är det ett väldigt bestämt handslag? Men som saknar den där ömheten som gör att jag vågar öppna mig? Eller är det det omslutande handslaget? I de veckor som har gått så har GT Expressen haft en artikelserie om handens fem fingrar. Jag tror att jag har blivit inspirerad av den för idag. En otroligt bra artikelserie. Och den avslutades med några ord av Kungälvs författaren Steve Claesson. Och jag ska avsluta predikan med de orden, och så ska vi bli stilla ett ögonblick. Och så ska Hasse få sätta en slags punkt för predikan med en sång. Men i det där sista artikeln i serien om handens fem fingrar så skriver Steve Claesson just om händer. Och jag läser hans ord. Händer. Man lägger ju sitt liv i någons händer. Och ju mer jag funderar på det, desto mer ser jag hur människans hand i alla tider har burit det allra viktigaste mellan oss. Alla tider, alla kulturer. Jag ser det hela tiden. Den knutna näven, de knutna händerna, den upplyfta handen och den öppna handen. De gamla indianernas öppna handflata. Den gamla vanan att ta den andres hand mellan båda ens egna inför det stora avskedet. Den gamle storbondens handpåläggning. Jag tar honom vid handen och leder honom. Men starkast av allt, skriver Steve Claesson, i mitt liv. Morfars grovarbetarhand. Inget prat. Inga löften. Bara handslaget som skapade fullständig tillit. Vi talar om anden i folkbildningen. Den värld där jag verkar, skriver han. Men utan handen är anden bara tomt prat. Vi böjer oss.